Innan vi börjar avsnittet vill vi som vanligt tacka dem som valt att bli Patreons till podcasten Sarg ut. Vi har ett tekniska hjälpmedel samt vår tid som kostar pengar för att göra den här podden. Och vi blir väldigt tacksamma för alla bidrag. Vill man stötta podden så gör man det på www.patreon.com/sargutpodcast. Tack så mycket.
Alltså, det är ett mål för Sverige! Sexton har likviderat! Och så kommer Lägge! Och pucken ligger fri! Och den går i mål!
Zibanejad, har ni sett? Har ni sett?
Ja, det är väl någon slags jubileum då, Marcus, som vi återigen står för. När jag startade igång avsnitt 150 av podcasten Sarg ut, som bara går som en pansarkryssare i poddvärlden på alla topplistor. Nej, jag skojar. Men vi ser i alla fall ett ökat antal lyssnare, vilket vi är otroligt glada över. Bänkade en vecka, eller snarare i Skottland i en vecka. Hur har du haft det? Hur är känslan? Hur mycket whisky har du druckit?
Men det har varit en del, kan man säga. Ja. Det var en härlig resa och långa bilfärder genom det skotska Highlands, eller vad man kan kalla det för. Ja. Ett besök på Talisker också, deras destilleri. Det är väl också en höjdpunkt som var... och sen också få äran att få klippa det här föregående avsnittet på en iPad.
På ett hotellrum i Brexitland.
Mm. Ja. Så att, det var en fascinerande resa.
Men ni var ju väldigt härligt så stereotypiska Skottlands resenärer på er Instagram, ni som var där. Det var ju väldigt mycket så dimmiga bilder från berg som lades ut på Instagram.
Jajamän.
Hur mycket hockey kan man konsumera? Jag antar att det inte är jättepopulär sport liksom på de brittiska öarna överhuvudtaget.
Ja, men du vet hur teknisk jag är. Så att jag löste ju så att vi kunde se, i alla fall, de är ju läxingar, de som jag åkte med, så att vi Precis. Kunde se de matcherna i en iPad i bilen på väg. Så att, det kunde följas en del i alla fall.
Ska vi ta vid där? Eller bara ta ner den matchserien lite? Adde fick ju väldigt rätt i sin tippning att Leksand skulle vinna och det skulle bli en tokig match 7. Vi får ge honom det. Men ska vi vara helt ärliga, jag tror inte att det kommer vara någon matchserie i år som är bättre än den här matchen. Den har ju exakt allting, och när det är Mikael Rom av alla människor som avgör dessutom, så blir det ju en extra icing on the cake att oj, vilken historia, vilken match är det, vilka prestationer från allt ifrån spelare, målvakter, tränare, hatten av på något sätt, tungt för Leksand, tänker jag, som ju var så nära och nå den där semifinalen till slut.
Ja, men det känns som att kvartsfinalspöket lever vidare ett tag till. Tyvärr så kändes det verkligen som att det hade kunnat gått åt båda hållen.
Ja.
Det var inte alls så att Frölunda gjorde en mycket bättre match, tycker jag heller. Utan jag tycker verkligen att det fanns perioder där Leksand var bättre än Frölunda och absolut hade kunnat avgöra den här matchserien också. Men det gäller ju att göra det när det väl alltså, krävs som allra mest, så att ja, det är lite slump, men också en lärdom kanske att ta vidare och försöka hoppas på åren framöver. Liksom.
Jag tror att den läxan som är matchen, jag var inne på i avsnittet med Adda, att den här tveksamma insatsen från Filip Larsson i match 5 blir det då, eventuellt skulle vara lite avgörande. Men jag tror att läxan kommer titta tillbaka på den här matchen, inte tänka så mycket på match 5, utan snarare tänka att match 3, där man ju är... betydligt, alltså där är ju Lasse Johansson show som gör att Leksand inte vinner den matchen. Den kommer nog svida mest för dem när de ser tillbaka på det, där de är mycket bättre. Absolut hade kunnat haft med sig 3-1 tillbaka till Skandinavium. Men någon som styrka från Frölunda också kanske, att visa den.
Ja, nej men absolut, så det var ju liksom, det var väl lite som vi sa, att det går att jämföra de här lagen ganska 50-50 i vilka olika positioner som är bättre eller sämre. Sen i slutändan så är det ju vissa positioner som bara är lite bättre i Frölunda också. Jag menar, Lasse Johansson står ju för en prestation som är liksom slutspelsklass utan dess like. Och det är väl något som vi inte riktigt har sett han stå för på ett tag. Han har ju ändå gjort en bra avslutning på säsongen, men det känns som att han verkligen hittade en nivå till som de behövde och verkligen visade vem som var den bättre i det här fallet.
Jo, men att liksom, han vinner ju sin smålagsmatchen mot Filip Larsson, men han är ju enormt utmanad av Filip Larsson, och jag menar med de förutsättningarna som de här två personerna går in i den här säsongen med. Alltså för mig, Filip Larsson, han är för mig helt given om jag någon gång ska plocka ut årets femma den här säsongen. Jag tycker att visst, Lasse Johansson vinner årets målvaktstiteln och så vidare, men om man tittar, jag tycker alltid man måste titta lite på förutsättningarna också. Hade någon trott att Filip Larsson skulle ens vara första grip i Leksand? Nej, inte ens det. Jag trodde någon att han skulle vara bra? Nej, knappt det heller liksom. Så att verkligen, verkligen, alltså en otrolig säsong av Filip Larsson på många sätt. Möter ju sin överman. Jag tror inte att han har så många övermän, men att Simons kanske är en av dem. En spelare som måste lyftas fram också tycker jag, som blir väldigt av den här matchen, det är Jere Innala. På tal om spelare som Frölunda behöver i form i det här slutspelet. Gör väl, jag vet inte hur många mål, men det känns som att det är han som gör hälften av Frölundas mål i hela matchen. Hur viktig blir han? Nu har det gått en match i semifinalserien, men...
Nej, men det är klart att han blir viktig. Det är ju liksom en motorisk målskytt, och det är liksom en spetsvärvning utan dess like av Frölunda, som verkligen har steppat upp och varit det under hela säsongen. Och jag tycker bakom där också så har det ju liksom, alltså, flygit fram lite flera olika alternativ också. Sen har ju han varit lite borta, skadad under säsongen också, men samtidigt, jag tycker verkligen att han blir någonstans kanske den avgörande faktorn för Frölundas framgång också. Att så här, om han kan fortsätta vara lika bra, så kommer det att gå bra för Frölunda. Men ja, det finns väldigt många ingredienser i det där Frölunda-laget som Jerinela behöver också. Så att det är inte bara liksom han som ska göra det. Men...
Precis. Hur mycket, det är en match spelad, vi går till semifinalserien nu, tänker jag. Hur mycket påverkas, eller hur mycket den här 15-segen Skellefteå tar, hur mycket är det för att Frölunda är lite trötta av den här matchen? Och hur mycket är att Skellefteå är jävligt bra?
Ja, nej, men det kan ju vara en faktor där också. Det är ju klart att, jag menar, den går ju, sista matchen går ju dessutom också till förlängning. Nu var det inte allt för långt in i förlängningen som den avgjordes, men det är klart att det blir ju små faktorer, och även om återhämtningen är väldigt bra i de här grabbarna, så kan det ju påverka slutändan. Jag menar, det handlar om procentsatser som är minimala i prestationen.
Och sen tänker jag att den fysiska återhämtningen tror jag Friberg och gänget ifrån alla klarar av. Men frågan är om det inte är den mentala återhämtningen som Skellefteå har mått väldigt bra av att få här. Alltså de har kunnat verkligen bara tänka på, alltså inte behövt tänka på alla scenarion som en match 7 innebär, eller hur viktig varje match är, utan de har kunnat vila rätt länge ända sedan de slog ut Linköping, och verkligen bara fokusera på att bygga det fysiska, fokusera på att mentalt tänka, alltså positiva tankar, att Frölunda kommer in och känner att oj, vi hade behövt lite vila bara för att komma bort någon dag från det här. Jag tycker att Skellefteå, när Frölunda gör 2-2, Skellefteå tar tag i det liksom direkt. Och Frölunda, jag upplever, nu har jag sett väldigt lite av den här matchen, men när Skellefteå går ifrån till 4-2, där dödar man ju det mentala hos Frölunda i den här matchen. Och ett Frölunda som inte hade haft 7 matcher mot Leksand i benen tror jag inte hade sett så pass tama ut. Och även om de hade fått det här underläget i det här läget, jag tror att man fortfarande hade trott på det betydligt mer på något sätt.
Ja, men precis, så det är ju klart att det blir en faktor att kunna ställa om sig och hitta en ny liksom, så här, man kommer till ett nytt lag som har ett nytt annat spelsätt som man behöver liksom skydda sig mot och vara liksom på topp. Och jag menar, det är ju väldigt viktigt att komma in och sätta statement första matchen. Och det blir ju som sagt, om man inte har så mycket kräm att göra det med, eller om man nu har liksom, är fortfarande kvar i den förra matchserien lite grann, så kan det ju också sätta lite käppar i hjulet för dem. Och det skulle jag också gissa på är den stora anledningen till att det blir 5-2. Annars hade det nog varit lite mer, kan det vara 3-2 eller något sånt där. Ja, alltså, så att det, lite, det rinner lite över i slutändan.
Nästa match mellan de här två lagen, match 2, spelas imorgon måndag, eller samma dag som det här avsnittet kommer att släppas. Vad förväntar du dig för matchbild i match 2, nu när Frölunda kommit in i det igen, fått landa lite i att nu är vi i semifinal? Ja, men vilka håller du som favoriter i matchen? Håller du Skellefteå som tydliga favoriter? Eller kommer Frölunda utmana? Eller vad liksom?
Nej, men jag kommer nog stå fast vid att jag tycker att Skellefteå är ett bättre lag i år. Jag tycker att Frölunda absolut har hämtat igen väldigt mycket av mina tveksamheter under säsongen och på slutet också framförallt. Men jag har svårt att inte ha Skellefteå som favoriter i den här matchserien ändå. Jag tycker att de har någonting väldigt mycket mer stabilare än vad Frölunda har just nu i det här läget. Frölunda har absolut en hög högsta nivå, men det känns som att de behöver lite hitta stabiliteten över tid. Jag tror inte det är någonting som man kan lösa i år, utan det är någonting som man behöver liksom jobba vidare på under säsongen som kommer. Och därav tycker jag att Skellefteå kommer att vara favoriter. Det skulle nästan förvåna mig om Frölunda går vissegrande ur den här matchserien, även om jag tycker att de har ett bra lag, de har en bra spets, men jag tycker att Skellefteå har en trygghet som Frölunda inte just än har i det lagbygget som de har just i år.
Nej, och de har framförallt 1-0 i matcher också. Får vi inte glömma. Skellefteå, så hur mycket balans är man då? Oskar Lindberg, med vad jag tycker ser ut som en slowfoot i den här matchen. Jag vet inte om det har kommit någon anmälan eller inte. Andreas Jonsson ute efteråt och pikade media om att Frölunda jagade ben och höll på. Jag tycker efterspelet av matchen, trots att Skellefteå har vunnit, så känns det som att Skellefteå är mer ur balans än Frölunda. Jag tycker både Roger Rönnberg och Max Yberg känns väldigt trygga och lugna i att nej, men så var det inte. Och det, då får man nog titta matchen. Tittar man på hur mycket utvisningar så blir matchen inte så att det har... Ja, men jämför man med Rögle-Växjö idag exempelvis. Alltså det var ju en väldigt lugn match på det sättet. Ja, absolut inte samma liksom grinighet. Så att känns oväntat ur balans från Skellefteå att de speedar upp det så här mycket. Och jag tror att det bara triggar Frölunda, de här grejerna, snarare än att Skellefteå försöker ta själva det här lugna spåret och liksom vinna. Eller gå vinnande ur även det mediala spelet, eller vad man ska kalla det.
Ja, precis. Och det är ju en av de farorna som finns för Skellefteå egentligen, att kunna tappa den mentala biten i att börja fokusera på vad som händer där ute. Och jag menar, nu när man vinner också finns ingen anledning att gå och liksom klaga på saker som sker ute på isen då, som inte är deras favör eller vad det nu än är. Det känns ju väldigt märkligt om de börjar lägga fokus på det när de går segrande ur en match. Jag förstår om det hade varit frustration över att det var en förlust. Jag menar, det där är ju farligt om det i längden blir så att man ställer in sig på det efter varje match. Liksom, att det ska vara på ett visst sätt som man inte får med sig. Jag såg också den här slowfooten som nu diskuterades vilt där på X någonstans. Det är väl vår kära dumma fråga som är i huvudfront
som är,
där också.
De är het i slutspelet, dumma fråga.
Verkligen, om det nu är ett gäng eller om det är en person.
Det är lite oklart.
Det är oklart. Men det anledningen till att han inte var en match var tydligen att han tog med klubban och inte med armen.
Precis.
Men att det skulle ha varit en game.
I matchen, Så förstår jag också.
Så sen får man väl tycka vad man vill om den, men den ser ju inte supersnygg ut så.
Det är ju alltid liksom, slowfoot är en sån där grej, så som spearing är. Alltså en sån grej som hockeyspelare, de klagar på mycket saker, men det finns några grejer man aldrig ifrågasätter. Jag tycker slowfoot verkligen är en sån grej. Det känns lite, upplevelsen är ändå att många upplever att Oskar Lindberg klarar sig undan med väldigt, väldigt mycket andan i halsen härifrån, och vad som ju kan bli väldigt förhörande för dem i den här matchen.
Jag vet inte heller riktigt vad det spelar för roll om man använder klubba eller hand. Det lär ju vara samma skaderisk ändå om man lägger foten bakom liksom. Så att,
det väl har mer att göra med att handen tycker väl är huvudet mer i backen, men det är fortfarande ett fullt tilltag. Oavsett vad, utvisning ska det vara matchen sen om det är 2 eller 5 minuter, men det är ett powerplay som förhållande inte får på något sätt. Men Andreas Jonsson, vad kommer det? Alltså, du som ändå spelar, alltså man har vunnit en match, hur kommer man till den punkten att man i eftermatchintervjun står och lägger så mycket fokus på vad motståndarna gjorde?
Ja, det är också en bra fråga. Alltså, så här, då lär det ju vara någonting som har irriterat honom rejält under matchens gång och har fått ett efterspel efterhand. Att man har, givetvis kommer ju alla spelare ut med, men det är mycket adrenalin och det är mycket liksom känslor på isen. Sen vill man ju att spelarna ska vara lite känslomässiga och kanske skicka lite pikar och så. Sen beror det helt på om det är liksom, om det är meningen eller om det bara är frustration som han kastar ur sig. Men ja, det känns ju lite märkligt att gå ut och lägga fokus på det när man vinner matchen med 5-2. Liksom, att, det känns
ju... Ja, men för man skrädde ju inte med orden heller. Jaga ben är ju ändå ett uttryck som... Alltså, det går ju läsa in mycket i det. Att då menar han ju att Frölunda utifrån sig skada, upplever jag. Jag menar det.
Ja, det är ju
ser
ganska...
Ser man direkt i bilden här, upplever jag.
Ja, det är en hård anklagelse.
Ja, men det får man säga.
På ett lag som ändå... stort sett spelar ganska schysst större delen av sin
det
tid.
Inte så att det finns ju andra lag där man har fler sådana, här är en ful, alltså spelaren spelar fult och på gränsen. Det har ju, Frölunda har inte många sådana som man tänker på. Liksom.
Nej, precis. Och det är väl mer en fråga om de bara inte riktigt har tajmingen och hänger med i tempot just den matchen. På grund av den föregående serien. Det vet inte. Men det känns bara som en tom anklagelse. Jag tycker att det känns... Ja, behöver inte fokusera på det. Sen kan det vara så att det är liksom en rutinerad peak av han bara för att få lite spekulationer.
Var han ute efter att få något slags mothugg eller så på igång för alla, så misslyckas han ju kapitalt. Som att Friberg, Tömmen, alltså Rönnberg bara så, nej, det får stå för honom. Alltså så verkligen bara lägger det på honom.
Precis.
Vi lämnar den matchserien. Intressant match imorgon måndag. En match som är två matcher in, det är Växjö-Rögle. Och vi är där igen. Det står 2-0 till Rögle som nu har 6 raka slutspelsegrar, 4 av dem på bortaplan mot topp 2 i grundserien. Och plötsligt ja, jag vet inte, men det känns helt sjukt att säga, men guldfavorit Rögle BK. Ja, det trodde du inte jag skulle sitta här och säga. Det måste jag säga. Herregud, vad imponerande.
Ja, nej, Rögle håller ju på att göra någon form av St. Louis Blues-variant på hela den här serien och ligga botten av tabellen och sen helt plötsligt gå för vinsten. Det är ju helt sanslöst.
Och liksom sättet som vi har sagt att spetsspelarna levererar, nu har de både spets och bredd. Spetsspelarna levererar och sen nu idag när spetsen inte levererar, då är det Simon Sätter och Linus Sjödin som gör två viktiga mål i matchen. Ja, då har man många ingredienser för att vinna matcher. Så är det.
Ja, och jag menar årets coach, det börjar ju nästan lukta lite Hansson på...
Roger Hansson har tagit sig upp många placeringar i den kategorin, det har han helt
för vad han än har gjort och sagt i det där omklädningsrummet, så är det någonting som har fått dem att vrida igång den där knappen. Alltså.
Jo, men också, alltså, nu vet inte om man får säga ordet, men storkukslugnet hos Roger Hansson är att men vi låter det ta tid från att han tar över. Vi låter mitt spel sätta sig. Det är ingen panik om att direkt avancera i grundserien eller sådär heller, utan det är till slutspelet vi ska vara redo. Han känner sig trygg med att de tar den där slutsplatsen. Och när den satsningen går hem på att vi ska vara redo till första play-in-matchen, när det går hem, då är det ju... Ja, då är man ju där man är nu. Jag ska lägga till, det är inte 6 dagar, det är 8 dagar säger slutspelet. Man har ju 2 mot Timrå också, givetvis. Så att... Ja, nej, sjukt.
Ja, och jag menar, det är ju också en så väldigt märklig, alltså så här, det handlar ju om att de har liksom triggat igång de här toppspelarna, men samtidigt så här, när jag ändå tänker tillbaka så här, Rögle har inte spelat speciellt uruselt tidigare heller. Det är ju mer att de hade så otroligt svårt att göra mål hela tiden.
Ja, men sen också, de har ju stängt till defensiven mer, alltså hur många mål släpper de in mot Färjestad, det är väl 6 mål på 4 matcher. Nu har man släppt in 3 på 2 matcher mot Växjö. Rifalk har klivit upp i kassen, men framförallt defensiven, det är ju jävligt svårt att göra mål Växjö plötsligt. Och tidigare visste det inte varit lätt, men det har inte varit tillräckligt svårt, sett till som du säger att offensiven inte levererar. Så.
Ja, nej. Alltså det handlar ju verkligen inte om att varken Färjestad eller Växjö har gått in och underpresterat. Jag tycker verkligen att Rögle har överpresterat bara. rakt igenom. Jag såg
lite underpresentation på Färjestaden då.
Ja, det kan man väl givetvis argumentera för, men det är ju liksom det känns verkligen som att Rögle kommer in och chockar lite Färjestad också, så att givetvis, ja, någon match har jag liksom underpresterat, men jag tycker inte att över fyra matcher så är det inte bara Färjestad som är dåliga. Nej, det är liksom absolut. Rögle som är brutalt bra helt plötsligt. Men det är kul. Alltså, det var ju det här vi lite letade efter. Den här förändringen som skulle få oss att tycka det här slutspelet blev lite mer intressant. Och nu har vi det rakt
upp. För att i övrigt är vi ganska rätt på det. Alltså Växjö, Skellefteå. Vi trodde ju Växjö och Skellefteå skulle bli givna. Växjö och Skellefteå är helt givna. Vi trodde att det skulle bli tokjämnt för andra Leksand. Det blev det. Så det är ju Rögle som står för allt vad skrällar och liksom överraskningar heter. I övrigt är det ju ett ganska planenligt slutspel, tycker jag, fram till nu. Så.
Mm. Absolut.
Men man måste väl ändå säga att Växjö utmanar ju Rögle mer och bättre än vad Färjestad gör. Alltså, Växjö ställer ju fler frågor till Rögle. Var ser vi matchen på väg? Jag ser fortfarande att Växjö absolut skulle kunna vinna två matcher i Katena nu. Hur bra tryck och så den är. Men att Växjö, där ser man ju i alla fall ett frö till att jo, men de är ju lika bra. Det handlar ju bara om att Rögle har kommit upp i en nivå som är jävligt bra.
Ja, absolut. Jag menar, Rögle måste ju verkligen försöka ta vara på deras fullsatta hemmaplan så mycket de kan. Jag tror att det kommer bli otroligt tajt den här tredje matchen också. Och då handlar det ju verkligen om att försöka spräcka liksom Växjös vilja att stänga ner matchen så fort som möjligt. De är ju liksom brutalt bra på att hitta mål tidigt och sen bara totalt döda motståndarna i bara sätta fast dem i sargen i 40 minuter sen. Så att det handlar ju om att verkligen ställa frågor till Växjö under hela matchens gång, för att släpper man det till 2-1 eller 3-1 eller något sånt där, då kommer det vara tufft att spela mot Växjö.
Och sen, alltså jag tycker inte man får glömma heller att Rögle, alltså visst det blev 4 mot Färjestad, men det var två förlängningar i Katena som hade kunnat gått åt vilket håll som helst. Det är en förlängning nu mot Växjö som också kan gå åt vilket håll som helst. Ju fler matcher man vinner, desto närmare kommer man en förlust. Det är en klyscha men den stämmer ofta också, att nu har man vunnit 8 raka i slutspelet. Det är ingen slump till sist. Liksom. Alltså till sist så kommer det att komma någon felstuts. Man kommer komma in fel i någon match. Och då kommer ju Växjö utan tvekan hugga på det. Men jag tror att det viktiga blir för Rögle att lämna Katena med 3-1 i matcher. Nu när man satt sig där. Alltså man behöver vinna en av två nu. Då ska Växjö vinna 3 i rad för att gå vidare. Så bra tror jag ändå Rögle att det kommer de inte tillåta. Men att det blir för Växjö. Växjö måste ju börja med att vinna nästa match när den blir på tisdag. Annars så ser det ju mörkt ut för Växjö.
Absolut.
Vi tar oss väl till hockey allsvenskan då. Där BIK Karlskoga lyckades reducera matchserien mot Brynäs. Det pågår just nu i lyssnande stund en match 4 som står 2-2. Halva matchen är spelad. Tänk om Karlskoga kvitterar, Marcus. Alltså, ja. Oj, vad roligt det var.
Ja, nej, men alltså jag fascineras över BIK Karlskoga varenda dag jag kollar på dem. Jag tycker att det också, det är nästan lite Rögle-syndrom på dem också. Det känns som att det helt plötsligt har... helt plötsligt har de hittat någon form av lampknapp där det bara fungerar allting som man vill, och det känns som att, jag menar, BIK Karlskoga ställer ju frågor till ett Brynäs som ska vara totalt överlägsna i den här matchserien rent på pappret, så att jag ser liksom inte hur man inte ska vara imponerad av BIK Karlskoga oavsett hur den här matchserien går, för jag tycker att, jag menar, nu man, så här, den här matchen också, att det är ett läge där Brynäs antingen kan i princip stänga matchserien nästan, eller att BIK Karlskoga kvitterar. Och då blir det ju lite så här att det är väldigt konstigt om Brynäs lyckas släppa det. Då har man ju ändå satt sig i huvudet på Brynäs också. För kommer man med 2-2 tillbaks till Gävle sen, så tycker jag verkligen att de har allting att vinna och Brynäs allting att förlora helt plötsligt.
Ja, och sen måste jag säga, Jag tror, alltså nu, men jag tycker ju att alltså match tre är ju också det är ju ett rån av Karlskoga, om vi tittar på vad som utvecklar sig i den här matchen och hur det ser ut, vi kommer till det. Men jag trodde ju att när vi skulle sitta här, vi visste ju att ungefär halva matchen skulle ha gått när vi började spela in. Jag trodde verkligen inte att det skulle stå 2-2 till Karlskoga, eller 2-2 till Karlskoga, 2-2 i matchen. Jag trodde Brynäs skulle komma ut och fullständigt bara, nej men nu jävlar, nu är det slut på lekandet. Alltså bara, alltså jag trodde det kanske skulle stå 0-3-0-4 vid det här läget. För jag tycker att Brynäs har visst det. Men det är som du säger, om Karlskoga liksom överlever även det här, då vänder ju plötsligt det psykologiska på att då är ju frågan ställd till Brynäs. Ja, nu, alltså nu måste ni leverera här istället för att Brynäs får chansen att åka ner och vinna. Nu kan det här matchen fortfarande bli Brynäs, jag fattar det. Men att de ens är här i det här läget nu med chans till 2-2, utan är ju, jag skulle säga, man hoppas ju väldigt mycket på det bara för att se hur Brynäs reagerar, tycker jag. För att jag är inte säker på att Brynäs kommer ut tokstarka i match 5 ifall de har tappat 2-0-ledningen här. Det är inte alls säkert, verkligen.
Nej, precis. Jag menar, det är ju väldigt mycket positivt som ges till den andra matchserien också mellan Mora och Djurgården, att från Karlskoga hållet visar ju dels att Brynäs är, de är dödliga, det finns liksom inte att det är någon form av överlägsenhet alls i Brynäs, utan det är mer, man visar att det går att störa Brynäs, det går att liksom få ner dem på en nivå som passar, men sen också att Brynäs inte får åka fyra raka helt utan en, alltså så här, utan en svettas. Det är också den absolut viktigaste aspekten, är att så här, ja, men oavsett om det blir Mora Djurgården, så behöver Mora Djurgården ha att Brynäs också har en tuff match.
Och kämpa lite.
Ja, precis. Mm. Så att det blir väldigt mycket intressanta frågor som ställs och som gör att den här finalserien som nu kommer bli, oavsett om det blir Mora eller Djurgården mot Brynäs eller Karlskoga, så kommer det vara otroligt intressant att se vilket lag som kommer ut hetast i den matchen. Liksom.
Men vi stannar i match tre då, där ju läget är, det är ju väldigt speciellt får man ju säga. Där alltså, det står ju 1-1 va, i matchen. När Brynäs gör 2-1. Pucken är inne. Och där ja, målet döms bort. Jag vet inte hur mycket jag ska förklara situationen, men det blir ju skott på mål. Pucken ligger lös bredvid målvakten som är lite ur position. Noel Nord är det väl som störtar in från kanten. Blir ganska hårt uppvaktad av två Karlskoga-försvarare. Det är inte han som slår in pucken, men han hamnar till slut på målvakten så att målvakten inte kan röra sig överhuvudtaget. Och sen stöter den Brynäs in pucken. Det här målet döms ju bort då med, enligt situationsrummet då, motiveringen att Noel Nord hade möjlighet att undvika att hamna på målvakten. Om vi börjar där, hur känner du kring den liksom?
Ja, nej men för det första, alltså jag tycker ju, dels så är det ju, han har ju enligt mig absolut ingen intention att hamna och köra in i mål sen. Det är ju liksom Karlskoga.
Han stöttar ju också mot en fri puck som ligger 30 centimeter från målvakten. Måste vi ha respekt för det här?
Ja, precis.
Troligtvis kommer han bli attackerad av Karlskoga försvarare. Troligtvis. Ja. Alltså, men det finns ju inte någon hockeyspels DNA att inte gå mot den pucken.
Nej, och ju, min take är också det att hade han inte varit störd av någon annan så hade han inte ens snuddat målet sen.
Nej, då hade han också gjort mål, tycker jag. Man måste vara ärlig med att säga. Ja. Men också oavsett vad då. Det kanske finns korrekt i någon paragraf att det här ska dömas bort. Men oavsett vad, det största rånet som blir det här tycker jag är att Noel Nord får ju en jätteslashing på handskarna av Albin Eriksson. Han får nästa jätteslashing på benet av Henrik Larsson som har klubban bokstavligen över huvudet när han börjar slå. Inte nog att målet döms bort. Det blir ju heller ingen utvisning. Det ska vara två utvisningar. Det är två helt solklara utvisningar. Så att även om Brynäs inte får målet så ska Brynäs ha 5-3 här. Det blir alltså istället 5-5. Spelet vänder. Anton Rudin fäller Jesper Kokkonen. 2 minuter tripping och någon slår händerna i klubban på någon. Plötsligt är det 5-3 Karlskoga och 2-1 Karlskoga gör sig det 5-3-spelet. visst, Brynäs kvitterar matchen och det blir en förlängning där Karlskoga, ja men avgör, alltså där förlängning är så mycket att säga om, det är ju kort förlängning och Karlskoga utnyttjar det första läget som kommer fram i princip. Men alltså, är det inte ett fruktansvärt hanterande av den här situationen? Inte bara att vi är nog överens om att jo, men det ska kanske vara mål, men framförallt att Brynäs inte ens får ett powerplay med möjlighet att göra 2-1, utan istället så tvingar man Brynäs till att liksom, men nu får ni hämta in. Och det är ju utvisning på Redin, tycker jag är jävligt billig också. Jag tycker Kokkonen, visst, det är klubba mot kropp och Kokkonen ramlar, men jag menar Kokkonen, benen försvinner ju i princip på honom. Så att Jag vet inte hur du känner, men ja, nej, Karlskoga har väldigt mycket tur som vinner den här matchen.
Ja, precis. Nej, jag tycker ju verkligen att det absolut märkligaste är väl att man liksom på något sätt kommer fram till att det är Noel Nord som liksom åker in och stör målisen. När han, och då borde man ju sett slashingen och den andra Karlskoga-killen som påverkar. Jag menar, om det är en annan spelare från andra laget som orsakar att man åker in i målisen, så brukar det oftast inte det räknas som att han stör målisen, för att nej, då men är det yttre påverkan.
Det, liksom, det är ju det som är grejen, att det är det alla säger, att men alltså situationsrummet tycker ju inte, eller tycker att någon ord kan, även om han blir störd, så han kan ju undvika att åka på målvakten. Och det är en jävla sanning med modifikation. Visst, han blir inte officiellt inknuffad i keepern, men får man två jätteslashings och dessutom som gör att man tappar balansen, på något sätt har man ju fått en påverkan att man åker in i målvakten. Det går ju inte att tvivla på liksom.
Nej, precis. Han hade ju som sagt inte ens missat pucken förmodligen om han inte hade fått slashingen. Så att jag tycker att det är väldigt mycket som känns fel i det. Sen givetvis kan man ju inte ta en tvåa från att man bedömer videogranskning på målet.
Precis.
Absolut.
Men det är faktiskt katastrof att de inte har en tvåa på armen.
Ja,
tycker
faktiskt.
Jag. Alltså det måste man vara ärlig och säga. Alltså de måste, det är så nära mål, det är precis där. Om då man inte tittar där, var tittar han då? Det är helt givet att han tittar där pucken är som ligger fri en meter från målet.
Ja, så men precis. Jag menar, visst att man kan missa en, men missa två i exakt samma situation. Det känns ju helt otroligt att man gör det faktiskt. Ja.
Ja, nej men att liksom, jag menar, hur mycket tur har Karlskoga då? Alltså vad landar du i? Jag landar i att det här är helt matchavgörande ändå. Att Karlskoga får det där målet att gå på. För att annars, även om vi inte blir insett ut mål i det här överläget, men Kinnvall hade ju då avgjort matchen med en 40 kvar, troligtvis.
Ja, absolut. Och sen kan jag tycka ändå att Brynäs sätter sig själva i en ganska dålig situation. Sen, det är ju inte bara 5-3 heller, det är till och med 6-3 i den situationen där de tar tre utvisningar på rad. Så jag tycker ändå att Brynäs tappar lite skallen där efter den situationen.
Ja, men det gör de.
Och jag tycker att med den rutinen och den liksom erfarenhet som de har i den truppen, så känns det inte som att de ska liksom, det ska inte hända i ett Brynäs som mår så bra som de gör. Jag tycker ändå att de ska kunna klara att ta lite motgång. Jag menar, vi vet domarnivån har inte varit den mest fantastiska i Hockeysvenskan.
Nej, absolut.
Det är de sämre domarna än vad det är i SHL, och det händer såna här saker hela tiden, hela säsongen. Och jag tycker inte att de ska behöva tappa matchen på grund av det heller. Givetvis är det ju ett rån att de inte får något ut av det. Men jag tycker att på sättet som Brynäs agerar och hanterar det, så blir det lite ifrågasättande. Alltså, hur bra hanterar de här motgångarna egentligen?
Och där är ju med att Brynäs sätter sig sen i skiten. Det jag liksom vill komma till är att Brynäs hade aldrig behövt hamna i den skiten om det bara hade varit en utvisning av det här. Alltså att det blir... Jag kan också köpa lite att Brynäs tappar huvudet, men sen är det som du säger, det är ju när de får Rudins utvisning emot sig, där och då måste ju alla spelarna komma ihop att så här, nej men okej, nu har vi hela världen emot, alltså nu måste ju de verkligen, där måste ju de lägga fokus på rätt saker. Och det gör de ju inte, det är ju faktiskt tydligt, håller man. Till den andra kvartsfinalserien, eller kvartsfinalserien, vi är ju i semifinal, nu underskattar jag mitt Mora. Där Djurgården leder med 2-1 matcher efter en av de sjukare holmgångar man sett igår lördag med 11 mål. Och där man liksom, Viktor Andén släpper in 5 mål, ändå tycker man inte att han gör en dålig match nästan. Men Djurgården kom ju ut och visar... Alltså första perioden för Djurgården igår, visst att Mora ser små ut, Mora kommer in fel i perioden och allt sånt. Men så som Djurgården kommer ut och tar tag i den här matchen, alltså även innan de gör 1-0 och får det här gratis pepet som får Åstens utvisning, alltså första två minuterna, så Djurgården är ju inte ens nära att fastna i Moras press, utan man spelar ju bort den gång på gång på gång på gång redan i starten av matchen. Mora får inte fatt på Djurgården egentligen någon gång i matchen, tycker jag. Man får ju fatt på Djurgården genom att Djurgården dels tar några onödiga utvisningar och sen att man lyckas få in 5-6 bara 16 sekunder efter 4-6 där, vilket gör att Mora pressar ju på sista 10, men att det är Djurgårdens match rakt igenom tycker jag fortfarande att det är verkligen. Och att Djurgården är värda vinnaren, det måste jag faktiskt säga.
Ja, nej, men absolut. Jag tycker att Mora sätter sig själva i en ganska dålig situation från början. Det är väl även Åsten som får ett hjärnsläpp och skickar på
en. Jo, men där börjar allting. Men jag tycker att Djurgården genom hela perioden, visst att Mora tappar all struktur, tappar huvudet fullständigt och så vidare. Men man kan inte bara säga att det är Mora som gör att Djurgården är bra. Det är Djurgården som gör Mora sämre och sämre också, som bara spelar ut, tycker jag.
Absolut. Nej, jag satt och kollade på den här också givetvis, och det kändes ju verkligen verkligen konstigt hur matchen lades upp också, att det kändes alltså förra matchen så funderade jag på om något lag ens skulle göra mål, för att det kändes så tajt där ute att det var ingen som fick ens 200 delar med pucken att hantera, och det handlar ju bara om att båda lagen är otroligt bra på att dels hantera klubborna, dels att liksom röra sig runt i sargen, men också täcka ytor.
Ja, men det är väldigt ramstarkt defensivt.
Ja. Men sen jag blev väldigt förvånad över hur öppen den här matchen blev till slut, av två defensiv och målvaktsstarka lag ändå. Vi har ändå kritiserat Djurgården för deras målvakts. Nu tycker jag ändå att de har steppat upp målvaktssidan lite under slutspelet.
Ja, men Andrén vinner ju målvaktsmatchen igår. Ignacio måste göra en av sina sämsta matcher på hela säsongen. Alltså, jag tycker ju Mora, man kan prata mycket om första perioden, men Mora förlorar ju verkligen matchen när Ignacio släpper in 4-2 som är ett höstlöv från Linus Eriksson med frisikt. Alltså det får ju bara inte bli mål. Släpper vi in sådana mål, ja då är det jävligt svårt att vinna. Så är det ju. Alltså, det är ju Ignacio i vanlig form har ju ett eller två av de här målen utan problem liksom. Ja, så enkelt är det.
Absolut. Men det var ju det hindrade ju inte liksom en utstående supporter från att ha en otroligt underhållande match att se på. Det kändes ju verkligen som att det var två lag som desperat försökte skjuta ner varandra. Flest mål vinner typ i princip, och det var väl inte långt ifrån heller att Mora tog i kapp. Det var väl en ribbträff där också som var.
Ja, det är ju precis en ribba, en stolpe.
Var ni fyra ramträffar? Det tyckte jag.
Ja, Djurgården har ju någon också. Alltså Djurgården har ju, och sen har ju Djurgården framförallt, som ingen pratar, alltså Djurgården har ju en stolpträff i ledningsfasen från att göra 3-7. Ja, det är helt absolut. Men sen har man ju i första perioden, så missar ju Axel Andersson. Alltså Axel får ju en passning som är briljant, och det är ju, den är ju hård och så, är lite högt upp, men alltså det är ju öppet mål som han missar och styr. Alltså vill det sig riktigt illa och släpper ju Mora in här, alltså 8-9 mål i den här matchen, vilket ju bara, det är helt absurt att ta in att det är på den nivån.
Hockey, alltså önskan i sitt SC liksom, det är
verkligen.
Nej, så att, men det känns ju nu som att nu är det väl match imorgon, va?
Imorgon måndag, ja, precis. Imorgon. En match som Mora måste vinna om det här ska gå vägen för Mora. Vi kan ju inte åka tillbaka till Hovet med 1-3 i röven, så är det. Utan vi måste vinna. Men alltså, Mora har ju varit bättre än Djurgården i... Jag tycker att det är lite Mora som ger bort den här matchen hittills. Alltså tredje perioden i match 1 på Hovet, där vi leder med 2-1 i sista perioden, ger bort... Ja, i princip två mål, tycker jag. Så att Djurgården får vinna. Och sen den här matchen med den här första perioden och Ignacevs tabbe på 4-1, att Mora har ju gett bort 2-1 till Djurgården. Sen är Djurgården bättre laget igår, men nog ska Mora leda den här matchserien om vi ska titta rent rättvist vilket lag som har varit bäst. Så enkelt tycker jag att det är, verkligen. Jag tycker att det är synd att Djurgården på bara ren rutin tillåts leda matchen. Det känns synd, tycker jag.
Ja, absolut. Jag tycker också att det känns verkligen som att Mora har stabilitet i sitt spel på ett annat sätt också. Jag tycker att passningsspelet, som jag har berömt till och från hela tiden, jag tycker att när ni väl rullar så är det liksom, ja, det är nog bäst i serien skulle jag säga. Det är fantastiskt att se hur de här klickar alla kedjorna som ni har också liksom med Brandsegg och gänget liksom, att det känns verkligen som att ni vet precis vart alla spelarna ska vara, vilken roll varje person har liksom. Så att det känns, jag tycker att ni ställer väldigt relevanta frågor till Djurgården, att det finns väldigt mycket problem som de behöver lösa om de ska gå till final.
Det är det som är oroväckande med match 3 tycker jag, att vi har ju i hela matchserien har ju vår press satt Djurgården i skiten. Mm. Djurgården pratar ju väldigt mycket om att idag sitter passningarna och sådär. Men det är ju för att de har tiden. Om man har tid att slå en passning så sätter man den ju oftare. Jag tycker mycket av Djurgårdens misstag har ju kommit från att vår pressspel har varit helt fantastiskt. Och vi har fått dem att fastna i egen zon så mycket att de inte heller har kunnat utnyttja sina offensiva krafter och liksom skapa så mycket zon till. Vi har ju haft långa anfall på dem. Mm. Så att det oroar mig mest med matchen igår. Sen håller jag med dig till 3/4 vad gäller att vi får ihop kedjorna. 4:e kedjan funkar ju hur bra som helst. 1:a kedjan är ju fantastisk. Norskarna gör ju sitt verkligen. Men den här, alltså Daniel Ljunggrens avsaknad just nu, för den här andra kedjan som är ihopsatt med Filip Björkman, Fabian Ilstedt och Ludvig Levinsson, den har ju minst spets av alla våra kedjor, och den är tänkt av andra kedjor. Alltså den saknar ju, alltså där saknar vi allt. De skapar ju ingenting, fastnar ju egen zon hela tiden, har ju inga lösningar på någonting, och det blir mest bara att slå bort pucken eller tappa pucken i farliga lägen, tycker jag. Daniel Ljunggren, för mig måste han komma tillbaka. Han måste spela i den här matchserien för att vi ska kunna få håll, för att då får vi ett annat djup med han som center. Då kommer ju Gillestedt och Persson spela med honom, och Jettman och Karlsson spela ihop med Björkman eller med Levinsson troligtvis. Så Daniel Ljunggrens vara eller icke vara kan vara väldigt avgörande i matchen, för den här andra kedjan skapar mer problem för oss än vad den skapar möjligheter. Och det går ju inte att spela på 3 kedjor, då tappar vi orken istället. Så att,
ja.
Men på tal om juniorkedjor, Djurgårdens juniorkedja, Wersäll, Eklund, Eriksson, är typ deras bästa kedja. Ändå så loggas det knappt 10 minuters istid för dem. Viktor Eklund är väl på mindre än 10 minuters speltid igår, plus 4 i den här matchen exempelvis. Vad tror du ligger bakom att de inte får mer förtroende? För det, de är ändå uppsatta som en kedja av 4 bland de här 12.
Ja, men det är väl alltid förundrat mig med Djurgården.
Djurgårdscoacher.
Ja, jag vet inte. Alltså, ena stunden är det andra och andra stunden är det, alltså det är alltid någonting. Och när väl juniorerna levererar, då väljer man att plocka av dem liksom istid. Alltså jag förstår liksom inte. De har haft sådana problem med att coacha rätt, så att man tappar ju snart. Alltså,
ja, men samtidigt, man har ju berömt Mikael Holmqvist så enormt mycket för att han satt ihop rätt kedjor och så vidare. Jag tycker rockaden han gör igår, han bänkar ju Victor Nilsson. Och det är inte bara att göra, men han har ju varit kass, Victor Nilsson, obviously. Och den här Blomgren som Adde hyllar i vår chatt dag in och dag ut. Ja, men jag förstår storheten i honom när jag ser honom bredvid Kryger och Klasen igår. Det gör jag verkligen.
Ja, nej, jag tycker det är otroligt märkligt hur man hoppar fram och tillbaka, men att ena stunden är man jättesäker på sin sak och andra stunden så är man inte ens villig att förändra när det väl är en annan kedja som är bättre än sin första kedja.
Alltså, nej, men det är det jag menar, för att han gör ju förändringarna. Han får ju lösning med förändringarna igår. Men den enda kedjan han håller ihop med de här juniorerna är till bäst. Matchningen fattar jag inte. Matcha in dem mer. De gör ju mål hela tiden på allt de rör i år. Liksom. Ja. Nils Eriksson har ju 4-5 lägen. Han har ju 2 mål, men han är ju, så han är hur bra som helst, den här gubben.
Ja, precis. Vi hade Eklund plus 4 var ni inne på.
Precis. Jo, men alltså de två. Den här Wersäll gör sig icke gällande. Men den här duon, Eklund, Eriksson, de är ju i sån stim nu att det är ju bara att lira dem. Liksom. Det är ju bara lira. Det är ju,
så att, jag vet faktiskt inte. Jag förstår, jag har ju varit lite kritisk med det här med att givetvis är juniorer bra att matcha in. Det är klart att de ska ha istid och allting sånt, men det är också en fråga om så här, är det de som ska vara det som är avgörande för att de går upp?
Och det det är ju en helt annan diskussion kanske, men som det är nu så måste man ju spela sina hetaste spelare. Jag tycker ju samma Daniel Hermansson igår. Alltså Jettman och Måns Karlsson, de gör ju mål på allt de rör igår. Ändå så ska man fortsätta rulla 4 kedjor efter varandra. Men kom igen, matcha in de här alltså kontinuerligt. Det är ju de som gör målen. De ska ju spela var tredje byte hela perioden. Skit i de andra kedjorna, matcha in dem bara. Och det sker liksom inte, man bara rullar på. Även mot slutet av matchen. Och det där blir så också irriterad på. Mycket av matchcoachingen är ju borta. Och jag fattar den grejen, att det är ju inte det som vinner i slutändan. Men i vissa matcher så skulle man ju kunna göra enorma förändringar matchcoachingsmässigt och få resultat, tycker jag.
Det... Ja, precis. Så det behöver inte handla om att man går tillbaka till någon form av det här gamla stuket, att man går ner på kedjor eller alltså, gör någonting sånt, utan mer som matchar in dem lite oftare bara, men rulla, fortsätt rulla kontinuerligt på alla kedjor för att behålla liksom orken i alla kedjor, men att bara ta någon extra liksom, säga, ja men chans att nu plockar vi in Eklund, offensiv teckning, gör någon sån här extra bara för att okej, de är hetast idag, ja men gör en extra sån pick bara för att liksom se vad som händer, lite så här chans. Men det känns lite nu som att så här, Djurgården har varit väldigt villiga att chansa tidigare. De har liksom kastat in en junior i första kedjan och det hade inte spelat roll om den personen hade gjort noll poäng. Så
det var ju en stor kritik man hade mot Garpenlöv. När han gjorde om matchcoachingmässigt så blev det ju bara ännu sämre. Men här har ju Holmqvist, han har ju gjort, jag både berömmer och kritiserar honom, för jag tycker rockaden han gör inför matchen att för att väcka laget, gör om i kedjorna fullständigt och bänka Victor Nilsson. Det får han en enorm effekt på. Men när man sen ser i matchen vilka som hetas, en sån som Ludvig Rensfeldt är också jättebra igår. Han ska ju spela mer än Kryger, upplever jag. Men alltså, sen fattar jag att Kryger hierarkimässigt ska ha speltiden. Men Ludvig Rensfeldt skulle också kunna vara mycket mer istid än vad han får, tycker jag, verkligen. Så att,
Precis. Och sen lär Djurgården absolut ställa sig själva frågan också. Hur kan vi få utväxlingen som vi har i vissa perioder över hela matchen på vissa spelare? För att det känns verkligen som att Klasen är en sån spelare, Brodin är en sån spelare, Kryger också ibland sån spelare, att de får inte ut det som är maximala potentialen i de här spelarna, förutom vissa minuter, och då är de så helt överlägsna som, som de kan vara.
Jag känner också lite liksom, alltså, om det blir Djurgården, Brynäs, alltså, jag tror Gällstedt har så jävla enkelt att matcha bort de här tilltänkta superspelarna i Djurgården, alltså han kommer stänga dem fullständigt. Och nu, som det ser ut nu, ja, då kommer Eklund och Eriksson och kommer in mot Levinsson, Ilestedt och Björkman som är toksvaga för dagen. Den svagheten finns ju i Brynäs. Där kommer det stå en tuff kedja på andra sidan oavsett vilka som är inne på planen. Och då, jag tror inte Djurgården har svar på det. Alltså jag tror Mora har mer svar mot Brynäs. Men som det ser ut nu har Djurgården kanske mer svar mot Mora än vad många andra lag har. Att Djurgården är, ja, det blir lite av bra matchning Djurgården mot Mora, för att Djurgården har rutinen för att matcha bort Mora. Men jag tror att om Gällstedt bara gör jobbet i den eventuella finalen så kommer han ha väldigt mycket att vinna på att stänga ner Djurgårdens spelare i rätt lägen. Ja.
Absolut.
Det känns sjukt att i slutspelstider inte få, eller få prata om någonting som inte rör slutspelet. Men Björklöven har ju åkt ut sen tidigare, men det som beskedet som kom här i veckan är ju nästan det mest omtalade i hela hockey-Sverige, att man alltså rensar ut Alexander Wiklund, Fredrik Andersson, Daniel Rahimi och på det de sparkar hela tränartrojkan. Hur tog du emot beskedet? Eller hur tänkte du?
Ja, nej, men någonting lär ju göras. Det har inte funkat med den byggnationen som man har gjort över tid. Man har ändå, tycker ändå att man har uppnått alltså nästintill fullt resultat. Man har fallit på mållinjen. Nu var det ju sämre i år givetvis, men tidigare år så kan man ju inte klandra dem för att inte ha nått hela vägen. Alltså jag tycker att det har varit för tufft motstånd som har stått i vägen. Plus en pandemi som stoppade dem också från att ens fullfölja. Så att jag tycker ändå att det kanske är rätt väg att gå just nu för Björklöven. De måste liksom hitta en ny väg att gå helt och hållet. Bygga om lite, hitta en ny stomme, hitta liksom... och då är ju frågan så här, hur fort kommer det gå att hitta tillbaks till den nivån som man har haft? Det behöver ju inte vara så att de är tillbaka nästa säsong redan. Nu förstår jag att de försöker värva som om de ska vara det nästa säsong redan.
Värvningarna som du pratar om låter ju rätt bra också.
Absolut. Och det är väl Fredrik Forsberg och Marcus Nilsson som är högst på tal. Marcus Nilsson är väl klar?
Ja, det är bara inte presenterat. Precis. Nej. Men Nilsson är ju klar. Fredrik Forsberg är väl inte alls samma säkerhet.
För
inte.
Nej,
men ja, det är klart att ersätter man... Alltså, det är ju bättre forwards än vad man hade på isen den här året om man tar de två.
Så att, ja, nej, det är väldigt mycket frågetecken kring Björklöven och vara eller icke vara i liksom toppstriden nästa säsong, men det känns som man har bra förutsättningar för om man landar de här värvningarna och sen lyckas bygga tillbaka någon form av grundstomme. Men ja, det känns tråkigt att Björklund inte nådde upp till de förväntningar som man hade i år.
Hur mycket av det är Viktor Stråles fel då? Jag tycker man måste landa i att jag tror att ganska mycket är Viktor Stråle. Jag tycker att det är han som är högst ansvarig för att det här har sett ut så här en hel säsong. Och det känns som det enda givna valet att sparka honom. Oavsett om de här tre spelarna skulle ha varit kvar så ser inte jag att Viktor Stråle skulle ha tränat det här laget nästa år i något scenario, måste jag säga. Mm. Jag tycker att det är från det att han tar över till det att han nu lämnar. Är det ens någon nivåhöjning på Björklöven? Eller har han bara upprätthållit liksom nivå? Alltså jag tycker inte han har höjt det här laget någon gång. Måste jag verkligen säga. Jag tycker inte att det har skett en nivåhöjning sedan han kom in. Och det tror jag verkligen var tanken.
Ja, alltså jag... svårt att säga ändå. Jag tycker ändå att alltså, Stråle tidigare säsonger ändå har varit... Alltså jag tycker att han bedriver ett fräscht spel och bedriver en anfallshockey som är ganska kreativ, absolut. Men sen så har det ju liksom blivit lite skador på att den här enkelheten som man måste ta till vissa gånger har liksom nästan liksom förbisätts varje gång istället. Jag tycker att man överkomplicerar varje situation istället för att man hittar rätt situationer som man ska liksom vara kreativ i och sådana saker. Och ja, jag tycker ändå att jag tror att han själv också håller sig ganska högt ansvarig för att det här inte har lyckats heller. Så det är klart att jag måste ändå hålla med om att det är han som inte har lyckats med det som han hade som vision att göra. Jag tror också att det handlar lite om att de här spelarna är inte tillräckligt bra för att vara på den nivån som han vill att de ska vara på.
Och där tycker jag det som man måste ge honom mest kritik för, Viktor Stråle. Han har kört på sin linje, visst all kredit till det. Men uppenbarligen så är det flera spelare som har tänkt att vara bättre som inte har varit det. Han har ju inte på något sätt anpassat Björklövens spel efter vad som skulle kunna vara bästa möjliga nivå. Utan de har ju krånglat till alldeles för mycket i för många lägen sen han tog över, tycker jag.
Mm.
Daniel Heim är väl att avsluta sin karriär, har han gått ut med. Ja, jag vet inte om jag ska säga så mycket om det, men alltså, det känns som ett värdigt avslut på många sätt. En karriär som man ju absolut inte får underskatta, tycker jag, när man tittar tillbaka på den. Hur viktig han har varit och hur han med sitt spel har bidragit till att vara, oavsett var han har varit på den högsta nivån, så har hans spel bidragit. Det är ju verkligen styrka.
Precis, en slutspelspelare ute i fingerspetsarna på något vis. Och en uppoffrande spelare som spelar på 110% känns som oavsett vad. Sen är det klart att han kanske inte hade en lika lyckosam säsong den här som förra. Men jag tycker ändå att han ska ju tas med liksom, allra största respekt liksom, för sin period i både SHL och Hockeyallsvenskan. Jag tycker verkligen att han har visat sig vara en ganska stor ikon också och spelare. Jag menar, det är en sån spelare som typ är en karaktär på isen och en karaktär utanför isen liksom, som alltid har varit så här väldigt snäll utanför isen och otroligt elak på isen. Men att kunna ha de varianterna där det nästan, det går liksom inte att vara arg på dem heller nästan, alltså det är den nivån av jag tycker att han har förmåga att spela på gränsen som är otroligt fascinerande ändå.
Alltså jag tänker också att Rahimi lämnar, Andersson lämnar, Wiklund lämnar, det känns som tre spelare som har tagit plats i omklädningsrummet. Skulle bli intressant att se vilka i Björklund som kliver fram och liksom är rösten i omklädningsrummet.
Ja.
Alexander Wiklund och Fredrik Andersson, de säger att de ska spela vidare. Jag tänker att de är intressanta för alla hockeysvenska lag. Jag vet inte. Men vi skulle spekulera lite, liksom, vad tror vi att vi ser dem nästa säsong? Tror vi att de lämnar Sverige? Jag är väl inne på att det är ett absolut alternativ att se dem i Ice Hockey League eller liknande. Men ser du någon lösning att de spelar kvar i Hockeysvenskan, tänker jag?
Ja, nej men absolut. Alltså, Fredrik Andersson, kanske inte så jättehögt upp ändå. Jag tycker att det finns ju ledarpotential i honom fortfarande. Och jag tycker att det är ett högst relevant ämne för ett lag som är nykomling att plocka in, antingen om det är Kalmar, Nybro eller ett nytt lag som kommer underifrån.
Är inte han stockholmare?
Jo, det är han.
Brödernas Väsby som är snuggkvalare.
Ja, precis. Absolut. Det är inte helt omöjligt. Jag
tror att du var inne på det, men att Andersson, han kanske inte rosar marknaden så mycket, men Alexander Wiklund måste ju vara Alltså det måste ju vara alltså 13 av 13 lag som vill ha honom. Mm. Alltså bortsett från Björklöven. Alltså mm. han har ju ändå hållit en nivå som absolut är jättebra på hans nivå. Han skulle gärna säga Mora exempelvis.
Mm. Ja, och om någon från Oskarshamn lyssnar så... Ja. Där finns en ganska jättebra, bra, stabil hockeyspelare ja, som direkt går rakt in i line-upen. Där.
Mm.
Så att, jag tycker verkligen att Oskarshamn borde vara hetast på luren där egentligen. Sen är det klart att vilket annat topplag som helst i Hockeyallsvenskan borde, för att menar, det här är en spelare som Björklund borde nästan ha behållit. Jag tycker också att han
är nog den konstigaste av dem egentligen. Andersson tycker jag helt rimlig. Rahimi förstår jag om han avslutar karriären stråle, tycker jag, har jag varit inne på. Men av Wiklund, där känns det inte helt genomtänkt att man släpper honom också, måste jag säga. Jag tycker att han har steppat upp den här säsongen och varit en bra spelare, verkligen. Så att...
Ja, nej, absolut, jag håller med. Det känns märkligt. Jag såg några som också argumenterar för det på Twitter också, att det känns lite som att de vaskar bort en spelare som har gjort en otroligt bra säsong och som skulle kunna ha en längre framtid i Björklöven också, utan att det skulle påverka deras nybygge eller något så.
Ja, nej, snarare bra att ha kvar i en övergångsperiod när det kommer in mycket nytt folk är uppenbart, tycker jag, att de har kvar en trygg röst i omklädningsrummet. Ja,
absolut.
Det låter som att vi är inne på samma där. Vi stänger väl jubileumsavsnittet 150 så här ut med det och frågar oss om Mora och Djurgården borde gjort lite mer igår.
De borde spela lite mer sarg ut.
Borde ha gjort. Tack för att ni har lyssnat. Hej då.
Hej då.